Fredrik, bryr sig Putin om hur mycket kriget kostar?
Inte tillräckligt mycket för att ändra på sina mål i kriget.
Lisa, bryr sig ryssarna om hur mycket kriget kostar?
Ja och nej. De känner konsekvenserna, men de är ganska robusta till alla ekonomiska kriser.
Torbjörn, hur länge har Ryssland råd att kriga?
Så länge världen betalar för mycket för den ryska oljan.
Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Milén. Vi spelar in det här avsnittet onsdag morgon den 19 november. Idag ska vi fokusera på läget i den ryska ekonomin efter snart 4 år av fullskaligt krig mot Ukraina. Och med för att prata om det här har vi Torbjörn Becker, chef för Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm. Välkommen.
Tackar.
Lisa Alexandrova Zorina, författare och journalist knuten till Svenska Dagbladet. Välkommen till podden.
Tack.
Och Fredrik Wahlström, radions Rysslandskorrespondent. Hej.
Hej.
Den senaste veckan så har Ryssland fortsatt med omfattande attacker mot Ukraina. Och natten till idag när vi spelar in podden så dödades minst 9 människor i stan Ternopil i västra Ukraina enligt president Zelensky. Och i fredags utsattes Kiev för en av de värsta attackerna hittills under det fullskaliga kriget med minst 7 döda. Samtidigt då i fredags i den ryska hamnstaden Novorossiysk så hände det här.
A Ukrainian drone and missile attack hit a key Russian oil export hub Friday, temporarily halting shipments from the Black Sea port of Novorossiysk. Industry sources said the attack forced the suspension of oil exports equivalent to 2.2 million barrels per day.
Ja, nyhetsbyrån Reuters rapporterar här att utskeppningen av olja från hamnen i Svarta havsstaden Novorossiysk tillfället fick stoppas efter att Ukraina avfyrat drönare mot stan. Enligt uppgifter så motsvarade stoppet omkring 2,2 miljoner fat olja. Och igår så rapporterade Reuters att problemen fortsatt in i den här veckan. Det här kommer efter några månader när Ukraina regelbundet har riktat attacker mot den ryska oljesektorn, bland annat mot ryska oljeraffinaderier. Hur skadliga är den här typen av angrepp för den ryska oljemarknaden, Torbjörn?
Ja, det är ju sammantaget väldigt skadligt. Som vanligt så beror det här ju på hur lång tid det tar att reparera de skadorna som uppstår vid en enskild attack. Men om man då också kombinerar det med att Ryssland kan ha svårare att få tillgång både till reservdelar och annan material som behövs för att reparera de här anläggningarna, så kan det ju få stora konsekvenser för ekonomin. För vi vet ju att oljeexporten, det är ju den absolut viktigaste inkomstkällan för Ryssland.
Kan man redan nu se att det har påverkat oljeintäkterna?
Ja, så man ser ju att de har lägre intäkter samlat från försäljningen av olja. Men som sagt, den sammanlagda vikten av de konsekvenserna kan ta lite tid att visa sig.
Hur rapporteras det om det här i Ryssland, Fredrik?
Ryska statliga medier och statskontrollerade och vad vi ska kalla dem har ju två val här. Antingen så spelar man ner och säger och det finns inte så mycket att se här och det här var inte så farligt. Eller också så försöker man dra på att se här vad Ukraina gör med oss och det här visar att vi är under hot. Och i det här fallet så var det ju ganska stora rubriker och ganska mycket rapportering. Så att det var väl svårt att gömma undan den här attacken för ryska medier. Och det man drog på i första hand var kanske inte det som slog mot oljeraffinaderier utan var mer kolla här hur många bostäder i de här husen som drabbades av attackerna. Och vi lagade de här problemen på oljeanläggningarna snabbt, men det här visar att vi måste slå tillbaka mot ukrainarna för de är ondskefulla.
Och igår så avfyrade Ukraina amerikanska attackams-robotar mot militära mål enligt medieuppgifter i ryska Voronezh, vilket tyder på att Ukraina återigen fått grönt ljus från USA om att använda de här robotarna mot mål längre in i Ryssland. Lisa, hur påverkar de här ukrainska attackerna stämningsläget bland vanliga ryssar?
Eftersom det är Ryssland som medvetet attackerar civila och Ukraina råkar att träffa civila ibland av misstag. Och ukrainska mål i Ryssland är militära mål. Så rädslan är inte så stor. Och när jag frågade min vän som fortfarande bor i Moskva hur reagerar folk kring honom på allt dessa drönare och rädslan av attacker. Och han svarade mig med ett rysk ordspråk. Att människan är inte en hund. hen vänjer till allt. Alltså, человек не собака, ко всему привыкает. Och rädslan på något sätt, och kriget blev som en rutin. Och de som stöder kriget, de blivit ännu mer aggressiva. Och de som är mot kriget, de blivit mer olyckliga. Men man får inte vara optimistisk och förvänta sig att attackerna ändrar stämningen mot kriget.
Efter stor tvekan så beslutade i oktober USAs president Donald Trump om att för första gången sedan sitt tillträde i januari införa skarpa sanktioner mot Ryssland. Och han riktade in sig just på oljan.
There are massive sanctions on oil. The two biggest oil companies, among the biggest in the world, but they're Russian. They do a lot of oil. And hopefully he'll become reasonable and hopefully Zelensky will be reasonable too.
Jag hoppas att det här ska göra honom, alltså Putin, resonlig, sa Trump om de sanktioner som USA nu alltså inför mot två av Rysslands oljegiganter, statliga Rosneft och privatägda Lukoil. Och de här sanktionerna ska, enligt ursprunglig plan i alla fall, träda i kraft i slutet av den här veckan. Hur kännbara kan de här sanktionerna bli, Torbjörn?
Väldigt kännbara. De står ju för kanske hälften av råoljan som kommer ut från Ryssland, så att om de på riktigt inte skulle kunna hitta köpare till så stora volymer så får ju det konsekvenser för statsbudgeten men också för trovärdigheten för valutan, och det kan bli ganska komplicerat. Men som sagt, vi vet ju att Ryssland inte kommer sitta med armarna i kors och bara låta sanktionerna verka. De kommer ju naturligtvis se vad har de för andra vägar att få ut den här oljan och framförallt att få betalt för den här oljan.
Ja, länder som Kina och Indien, de har ju fortsatt att handla med Ryssland trots kriget. Hur viktigt är deras agerande för att de här sanktionerna ska få verklig effekt?
Ja, det är helt avgörande. När det gäller råolja så är det ju Indien och Kina som är de stora köparna av den ryska råoljan. Och dessutom har de ju inte förhållit sig till det här pristaket på $60 per fat som G7-länderna har infört mot Ryssland. Så att det är helt avgörande. Och på den andra sidan av den ekvationen så spelar ju också Kina rollen som exportör av massa saker in till Ryssland som bland annat då används i krigsindustrin. Så att Kina är ju den absolut helt avgörande parten utanför Ryssland för att stötta kriget så att säga. Och Indien är på något sätt en andra plats för att man betalar så mycket för rysk olja.
Har det kommit några signaler om hur de här länderna kommer att agera nu?
Ja, vi har sett lite olika budskap, framförallt från indiska företag som verkar vara mer nervösa för att hamna på den amerikanska sanktionslistan. Vi får väl se helt enkelt vad det leder till i faktiska köp av rysk olja.
Särskilt besvärligt så verkar de här sanktionerna bli för den ryska oljejätten Lukoil som nu desperat försöker hitta köpare till sina stora internationella tillgångar. Hur allvarligt är läget för Lukoil, Fredrik?
Det verkar väldigt allvarligt. Jag menar, nu har vi den här deadlinen som vi löper mot senare den här veckan, och det har ju handlat väldigt mycket för Lukoil om hur man ska göra med allt det som finns utanför Ryssland.
Lisa, vad säger du om läget?
Jag kan jämföra hur propagandistiska statliga medier i Ryssland rapporterade om sanktionspaketet från europeiska länder och situationen runt Lukoil och Trumps paket. Och när det senaste paketet från EU, det skrattades bara åt. Och det var mycket att skratta om. Det var inte så allvarligt. Men nu kan de inte skratta, de kan inte låtsas att det inte är allvarligt. Alla förstår att det gör ont för Ryssland, ett stort hål i budget. Så propagandisterna nu pratar om att ryssarna måste hålla ihop, stå pall och fortsätta kriga. Men de kan inte låtsas att det försämrar inte situationen i Ryssland.
Vi har ju hört om sanktioner mot Ryssland sedan det fullskaliga krigets start och innan dess också. Kan vi säga nu vilken slags sanktioner som har visat sig vara mest effektiva, Torbjörn?
Ja, alltså det finns ju så många dimensioner av vad vi menar med effektiva, men det som drabbar statsbudgeten först, det är ju olje- och gasinkomster. Så att sanktioner som ändå har riktat in sig på olje- och gasintäkter är ju det stora. Och det absolut knepigaste att hantera från ett ryskt perspektiv, det är ju att man inte importerar pipeline-gas till EU-länderna. Det kan man inte bara skeppa över till Indien eller Kina över en natt, medan det faktum att vi då inte köper råolja i den utsträckning vi gjorde, det kan man åtminstone åtminstone skicka på ett tankfartyg till Indien och Kina. Men ekonomiskt sett så är det ju olje- och gassanktionerna. Sen finns det ju naturligtvis massa mer symboliska sanktioner som påverkar kanske hur folk tänker kring det. Det här med resandet och vad man får ha för tillgångar i olika länder i väst och så vidare. Men det är nog mer så att säga ett krig mot hjärnorna än mot ekonomin.
Lisa, när du pratar med familj och vänner i Ryssland, är sanktionerna någonting som bekymrar dem?
Det är många som märkte att det är svårare nu med viktiga mediciner. Så det gör ont. Jag frågar ofta min kompis, en tysk korrespondent som fortfarande bor och jobbar i Moskva, hur skadliga sanktionerna är för Moskva. Och för jag tycker att eftersom han är en tysk, då han är mer objektiv än ryssar. Och han säger att staden förändras inte alls. Människor lever som har inte hänt något. Sanktionerna känns inte för Moskvabor alls. Och hos mina vänner och min familj, det är människor som är mot krig och mot Putin. Och hur de känner det, att det är lite orättvist eftersom de känner att det riktas mot dem och samtidigt inte mot många ryska oligarker och deras familj. Och Lukoil fortfarande inte under sanktioner i Europa. Man förstår att europeiska länder är lite fega med sanktionerna. Man också förstår att de som har pengar eller som samarbetar med regimen, de reser mycket till Turkiet och Dubai. Och då känner de inte sanktionerna. De kan köpa allt som de vill där.
Kan man säga någonting om de här sanktionerna ändå inte märks så mycket bland till exempel i Moskva? Vad beror det på? Eller är det bara någonting som människor säger?
Om man googlar på ryska hur kan man kringgå sanktionerna, då hittar man många juridiska företag som bjuder på sina tjänster. Och genom Kazakstan och olika fake-företag kan man fortfarande handla ganska mycket. Det är inte sant att det känns inte alls, men det är inte så skadligt.
Vad säger du, Fredrik?
Alltså, jag tänker på en sak som har börjat krypa in i rapporteringen, och det är att antalet företagskonkurser ökar och att också pratas om att många butiker som tvingas slå igen. Det betyder ju kanske i en storstad att det fortfarande finns massa butiker, men de krymper i antal. Och när vi pratar om det här som jag har hört i flera år om att ryssarna kan tänkas att dra åt svångremmen, de kan minska sin konsumtion, de kan leva enklare, de är beredda till uppoffringar, eller i alla fall staten säger att de ska vara det, så kanske man missar en aspekt, och det är att om nu ekonomin krymper, om människor drar åt och inte konsumerar lika mycket, ja, men då kommer det att drabba någon annan del av ekonomin, till exempel produktionen av varor, försäljning, butiker, affärer, och det tror jag att vi börjar se lite av nu när man ser de här företagskonkurserna, och det undrar jag hur det kommer på sikt att slå i det ryska samhället.
Ja, ända sedan Rysslands storskaliga invasion av Ukraina så har det ju sagts att rysk ekonomi inte kommer att klara ett långvarigt krig. Men hittills har vi inte sett några tecken på att Putin tänker backa. Samtidigt så kan man nu höra också inifrån Ryssland röster som talar om hur illa ställt det faktiskt är. Som här under ett ryskt industriforum nyligen.
Но вообще ситуация в экономике в целом ее можно характеризовать как практически предсмертную.
Här hör vi Georgi Bås, företagsledare och tidigare guvernör i Kaliningrad, som säger att rysk ekonomi befinner sig i ett förstadium till döden. Han skyller inte på sanktioner utan säger att det här är självförvållat, och så lägger han störst skuld på den ryska centralbanken, bland annat för den höga styrräntan som just nu ligger på 16,5%. Torbjörn, ligger rysk ekonomi för döden?
Ja, jag är ju ekonom och inte läkare, så jag skulle kanske inte just kalla det att den ligger för döden, men det är klart att den är på en utförsbacke när det gäller både tillväxt och skapande av välstånd. Och på vägen dit så kan man också ha en ekonomisk kris som kan handla om till exempel en bankkris, för att företag som har lånat massa pengar under de här första åren av krigen inte kommer kunna betala tillbaks. Och tänker man på vad han sa om centralbanken, om vi tänker de har gått igenom en period där det kanske kostar 20-25% för företag och hushåll att låna pengar. Sett det i ett svenskt perspektiv där vi beklagar oss om räntan är uppe på 4-5% så förstår vi att det sätter spår i både hushållsekonomi och det sätter spår i företagens möjligheter att bedriva verksamhet. Så självklart så är det här en problematisk situation. Sen kan man ju naturligtvis gnälla på centralbanken för det är de som sätter styrräntan. Men bakgrunden till det är ju den finanspolitiska stimulansen man får av att spendera så mycket pengar på krigsindustri och militären. Så det är ju det som är ursprunget till de här problemen ändå.
Tidigare i alla fall så har ju just krigsindustrin i sig bidragit till att stärka den ryska ekonomin, driva upp tillväxten. Nu verkar det där ha stannat av. Vilka är de främsta orsakerna till det?
Ja, men det är igen, man måste ju fundera på vad som kanske leder till tillväxt under en månad eller ett år jämfört med vad som leder till tillväxt några år framöver. En krigsindustri som producerar robotar och bomber som bokstavligen sprängs i luften en vecka senare i Ukraina. Vi förstår att inte det skapar tillväxt som det hade gjort om man hade byggt vägar eller sjukhus eller betalat lärarlöner och sånt i Ryssland. Så att det här är ett sätt att använda sin spargris för att så att säga skapa BNP-tillväxt på kort sikt samtidigt som man underminerar den långsiktiga tillväxten. Och nu börjar spargrisen ta slut, därmed så kommer vi också få se problem med tillväxten.
Vissa har ju trots allt gynnats de senaste åren just tack vare krigsindustrin som drivit upp lönerna. Hur har levnadsstandarden i Ryssland påverkats under det fullskaliga kriget, Lisa?
Man kan säga att kriget gör ryssar fattigare, men samtidigt fattigdom tvingar ryssar att skriva på kontrakt och gå ut i kriget. Det är en ond cirkel. Och det är ju välkänt att det är precis fattiga regioner och fattiga samhällsgrupper som är den otömliga källan till soldater för Ryssland. Jag hittat en stor webbsida. Så man skriver sin fråga och det publiceras utan censur. Och man tänker inte om självcensur. Mm. Och där förra veckan har jag sett två skrämmande, chockerande annonser. En kvinna frågade, jag är ensamstående mamma, kan jag skriva på kontrakt och gå ut i kriget? Och den andra skrev, jag är fyra barns mamma. Om jag hittar någon som kan ta hand om mina barn kan jag skriva på kontrakt. Så det visar att kriget som inkomstkälla, som ett jobb, vilket jobb som helst, fullständigt normaliserades. Idag får många människor det ett jobb och kanske är det endast jobb som finns i deras region.
Fredrik, hur skiljer det sig åt mellan olika samhällsklasser och delar av landet i Ryssland hur mycket man har påverkats ekonomiskt av kriget?
Det skiljer sig enormt mycket och det har ju också att göra med den här sociala omstöpningen som ju Putin ju faktiskt aktivt verkar vilja ha, nämligen att medelklass i städer som sysslar med det som man tänker sig kanske ett fredssamhälle håller på med, de får ju mindre att röra sig med och svårare att fungera. Medan människor som skriver på kontrakt får höga signeringsbonusar för att gå ut i kriget och sen om de blir skadade eller dör så finns det ju enorma ersättningar till familj och släkt och barn och fruar som gör att de familjerna plötsligt får jättemycket pengar relativt sett i det ryska samhället.
Och så har vi en lyssnarfråga från Robin som har läst att en fred i Ukraina skulle kunna leda till en kollaps för Rysslands ekonomi. Han skriver, hade en allt för stor utgift blivit bortplockad ur min ekonomi så hade det absolut inte blivit en kollaps för mig utan tvärtom. Torbjörn, hur hänger det här ihop egentligen?
Ja, det är ju så att säga mikroekonomi och makroekonomi och det här handlar ju för Rysslands del om makroekonomi, nämligen vad finns det för efterfrågan i hela ekonomin som skapar jobb. Men för mig då, det man säger om Ryssland är att det skulle leda till problem. Jag skulle ju säga att om staten vill kan man ju omprioritera igen och faktiskt bygga vägar och sjukhus och betala högre löner till lärare och högre pensioner. Så att det innebär inte med någon bestämdhet att det blir problem för rysk ekonomi. Det är väl mer en frågan om är det ett problem att skapa den omställningen tillbaka till en mer fredligt samhälle.
Utifrån det vi vet om tillståndet för den ryska ekonomin, går det att säga hur länge Ryssland har råd att bedriva fullskaligt krig i Ukraina, Torbjörn?
Nej, det gör det ju såklart inte. Det är ju en prioriteringsfråga. Och det handlar rätt mycket om också intensitetet i den krigföring man vill bedriva. Kan vi producera 50 eller 100 robotar? Kan vi anställa 10 000 eller 20 000 soldater? Så att jag skulle säga att den marginalen har man ju fortfarande kvar att röra sig i Ryssland. Sen är det ju så att det spelar ju då roll för Ukraina om det är 50 robotar eller 10 000 eller 20 000 soldater. Så att för krigets utgång så spelar det fortfarande roll vad man har för ekonomiska resurser.
Men var kommer man få sina pengar ifrån om omvärlden slutar köpa olja till exempel?
Nej, men då har man jättestora problem. Men det är det jag tror, att Ryssland kommer försöka hitta vägar så att oljan kan åka till Indien och Kina och de kan få betalt. Får de inte det, ja men då kommer vi nog se ett slut på det här kriget, det tror jag faktiskt.
Kan ekonomiska faktorer få Putin att sluta kriga, Fredrik?
Ja, bara om det blir en kollaps av ekonomin. Jag tror inte att det går sämre, eller till och med mycket sämre, nödvändigtvis räcker med tanke på hur hårt Putin har surrat sig kring det här kriget och sin politiska framtid.
Kan försämrad ekonomi få ryssar att vända sig mot Putin och till och med göra uppror, Lisa?
Nej, det ryska samhället är tillfälligt robust mot ekonomiska kriser. Men det är en annan fråga. Vad kommer alla dessa män som krigar idag i Ukraina, vad kommer de att göra när de återkommer hem? Och det finns inget jobb, det finns ingen inkomstkälla för dem, det finns inget liv. Och dessa hundratusentals människor är en verkligt huvudvärk för Putin. Och därför vill han inte sluta kriget. Och han blir tvungen till vapenvila eller slutet på kriget. Då kommer han att starta ett nytt krig jättesnabbt.
Vad säger du, Fredrik? Möjligheterna eller riskerna för Putins del för att ett folkligt uppror på grund av ekonomi?
Alltså Putin har ju ägnat 25 år åt att montera ner alla möjligheter till att organisera den typen av protester. Det finns ingen mekanism riktigt som människor kan utnyttja, utan alla vägar in är livsfarliga till den typen av verksamhet. Så det är väldigt svårt att se hur det skulle gå till.
Innan vi slutar idag så tänkte jag att vi helt kort ska prata om ett av ämnena från förra veckans podd, nämligen den korruptionsskandal som avslöjats i den ukrainska energisektorn, och där bland annat en gammal vän och affärspartner till president Zelensky är en av dem som anklagas. Två ministrar har fått gå, men oppositionen i Ukraina kräver att hela regeringen ska avgå, och det höjs också krav på att chefen för presidentadministrationen Andriy Yermak ska få lämna sin post. Nu så här en dryg vecka in i den här skandalen, hur besvärligt är det här för Ukraina och president Zelensky, Fredrik?
För Zelensky är det ju en kris som inte liknar någon annan han har varit inne i. Det här är ju på en helt annan nivå, och jag tror att vi kan konstatera att om vi tidigare var osäkra på hans politiska framtid någon gång när kriget skulle vara slut, så tror jag att det är nog över. Alltså jag tror inte att han har en väg tillbaka in i politiken. Han kan nog föra Ukraina fram till den dag man får ett fredsavtal. Sen tror jag inte det kommer att gå längre efter de här sakerna som har hänt. Och det kommer ju också rätt mycket rapporter om att ukrainarna är upprörda över att han just nu åker omkring i världen och gör det som de tidigare uppskattade. Alltså det här diplomatiska arbetet att få länder på sin sida, få stöd och både vapen och ekonomiska bidrag. Men nu tycker många att det är dags att komma hem till Ukraina och vara på hemmaplan och reda upp det här och inte skaka hand med presidenter i andra länder för tillfället.
Och med det har vi kommit fram till det vi brukar kalla för veckans kremlologi, en spaning i tiden. Vad har du sett, Lisa?
I både ryska och ukrainska telegramkanaler har blivit en video viral. Det är en video på ryska soldater som kör in i ukrainsk Pokrovsk. Inte i pansarfordon, utan i civila bilar. Och den ryska armén ser ut lite som en gäng av hemlösa gangster. Inte riktiga soldater. Så det missnöjet med Putin och militära ledningen är enormt i dessa grupper.
Torbjörn, din spaning den här veckan?
Ja, lite med det här kalla vädret i Stockholm så börjar man ju tänka på vinter-OS. Och det jag är lite förvånad över är hur de olika idrottsgrenarna i vinter-OS tillåter idrottare från Ryssland eller Belarus. Och man kan fråga sig lite vad är bakgrunden att till exempel skridskoåkare eller konståkare får vara med men då inte längdskidåkare och andra idrottsgrenar. Att det är konstigt att faktiskt den internationella olympiska kommittén inte vågar sätta ner foten utan lämna det upp till de här olika förbunden. Så att en liten bakgrundskoll av vad man har för intressen i de här förbunden och kopplingar med Ryssland skulle vara rätt intressant.
Fredrik, veckans kremlologi.
Jag tänker på de här fredagskommunikéerna som kommer från Ryssland om vem som har stämplats som utländsk agent och att det nu har ju i stort sett bytts ut. Nu är det inte längre det man pratar om utan nu handlar det om vem som har stämplats som terrorist. Och det är ju en väldigt märklig utveckling för det är ju ungefär samma sorts personer, alltså journalister, redaktörer, statsvetare. Det är ju inte folk som springer omkring med vapen utan det är ju ofta liksom intellektuella och människor med en kritisk syn på det nuvarande politiska systemet i Ryssland. Så att man undrar liksom, när det här då har tjänat ut sin funktion, vad blir nästa steg? Vad ska de ta till då?
Jag såg att en av de senaste utnämnda terroristerna var före detta premiärministern under Putin, Mikhail Kasyanov. Och det var allt för idag. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka. Producent idag, Åsa Welander, och jag heter Johanna Milén.